Det är tisdagen den 18 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss igen. Det är ju kongresstider för våra politiska partier. Förra helgen var det Kristdemokraterna och Centerpartiet som möttes. Och i helgen samlas resterna av Liberalerna i Karlstad. Man har tydligen hyrt en telefonkiosk så alla ska få plats. Och i Örebro är det dags för Sverigedemokraterna att ha sina landsdagar. Och det senare tänkte jag vi skulle prata lite mer om idag. Man ska som vanligt när partier möts för kongresser, välja företrädare, komma överens om politik och hantera inre angelägenheter. Men med mindre än ett år kvar till valet kommer förstås också mycket av snacket, både formellt och informellt, vid sidan om misstänker jag handla om valet 2026. Hur är då läget i Sverigedemokraterna, vårt näst största riksdagsparti? Vad är det som det pratas om internt? Vad är man överens om och finns det något man inte är överens om? Och hur tänker man inför valåret 2026, såväl när det gäller att möta väljarna före valet som att sätta sig i förhandlingar eventuellt efteråt? Det ska vi klura på idag och då har jag med mig två gäster till min hjälp, nämligen Marcus Uvell, vd på Nordic Public Affairs. Tidigare Timbrochef och mycket annat inom, och mycket annat också inom rådgivning och opinionsbildning, och du har följt SD i många år. Varmt välkommen, Marcus.
Tackar.
Och så Carl Eos, författare och skribent, bland annat under pseudonymen Theodor Gustafsson, numera senior fellow på den konservativa tankesmedjan Oikos. Varmt välkommen du också, Carl.
Tack så mycket.
Jaha, Örebro ska man träffas i. Är det någon som ska dit på landsdagarna?
Marcus? Nej, tyvärr inte den här gången.
Nej,
Carl? Tyvärr inte jag heller.
Nej, okej. Okay. Örebro kanske klarar sig utan er den här gången. Ja, Marcus, det har faktiskt gått 2 år sedan vi träffades, du och jag. Då var väl Dick Eriksson med också, tror jag. Och då pratade vi om de förra landsdagarna som var i Västerås. De här 2 åren för sverigedemokratisk del, om vi ska ta det överordnat, hur har de varit?
Nej, men jag tror att de har varit både framgångsrika och lärorika. Dels har ju partiet, i motsats till vad många kanske trodde, har man ju opinionsmässigt klarat sig väldigt bra, trots att man ju för första gången har varit tvungen att kompromissa med andra partier. Och sen tror jag att det har varit väldigt lärorikt. Det tycker man ser hur partiet agerar, så har man ju lärt sig otroligt mycket om hur politiska förhandlingar går till, vilket ansvar som krävs av ett parti som ändå i praktiken är en del av, kan man nästan säga, en del av Sveriges regering och sådär. Så jag tror att det är en väldigt brant inlärningskurva, och samtidigt som partiet på ett fascinerande sätt inte har tappat någonting i opinionen på det, utan tvärtom har tjänat på det samtidigt. Mm.
Carl, vad säger du? Var befinner sig partiet just nu på sin resa, skulle du säga, överordnat?
Ja, men det här är ju ett parti som har tagit ett steg i taget hela tiden. Också det kanske till skillnad från när man en del hade trott, att man har kommit in i riksdagen, man har jobbat vidare, man har tagit fram nya program. Så småningom så fick man chansen att vara med och påverka politiken på nationell nivå, och så gjorde man det, och nu vill man ta nästa steg. Så stämningen i partiet överlag är ganska bra, trots att man ju gjorde en fick sitt första bakslag här i Europaparlamentsvalet också. Men där är min känsla att det kanske ändå var det är många som tänker att det kanske ändå var rätt tillfälle att få det här första bakslaget.
Mm. Vi ska återkomma till det där. Vi pratar mer om partistämman först. Som vanligt när det gäller sådana här kongresser så är det ju en massa handlingar som har skickats ut som ska diskuteras. Jag misstänker att ni inte har läst dem. Ja, det är över 1000 sidor. Jag misstänker att ni inte har läst alla. Jag har i alla fall inte gjort det. Men om vi bara ska behöva plocka lite det viktigaste. Carl, vad skulle du säga är det viktigaste som ska beslutas under de här dagarna?
Ja, men det absolut viktigaste som ska beslutas är ju naturligtvis att man ska fastställa riksdagslistorna och man ska, eller riksdagslistan, och man ska få fram en partistyrelse, och man ska ta fram ett mandat inför de som ska arbeta inför valrörelsen med inriktningen och med hur man ska förhandla och hur man ska ställa sig till samarbeten efter riksdagsvalet. Mm.
Ja, Marcus, delar du den bilden? Det är det viktigaste.
Ja, nej, men så är det. Och vad gäller mandatet så inför förra landsdagarna så bad ju partistyrelsen om ett ganska öppet mandat med sikte på regeringsmedverkan men med fokus på sakpolitik. Den här gången så vill man ju bli bunden av landsdagarna till att, som man säger, vara antingen ett regeringsparti eller ett oppositionsparti. Mm. Så det är en väldigt stor skillnad i förra gången ville man ha manöverutrymme, nu vill man inte ha det.
Den valplattform då som ska tas fram, då ska man besluta här inom en lista över punkter som sammanfattas då trygg i Sverige, fri i Sverige och svensk i Sverige. Och de här punkterna, jag tittade igenom, jag kände igen det mesta tyckte jag från tidigare sverigedemokratisk politik ändå, men det är ju ändå ett väldigt kortfattat dokument. Ja, Marcus, om du ska sammanfatta, är det några överraskningar här bland de här punkterna?
Nej, jag tycker att det mest intressanta är väl två saker. Dels att det är mer om välfärdspolitik än förra gången, vilket förstås är en konsekvens av att det är det politikområde där som SD har varit tvungna att i praktiken lägga ifrån sig under tidigare avtalet. Man valde ju till exempel att inte inleda förhandling om sjukförsäkringen som var en gammal viktig SD-fråga. Och det vill man ta igen nu. Man vill leverera på utställda vallöften och lite grann försöka konkurrera med S på den fronten. Och det andra som jag tycker är intressant, det är väl mer något som inte finns. Att bland de här punkterna till inför valmanifestet så finns det i praktiken ingenting om omställningen. Det är kritiken mot omställningen har varit en jätteviktig fråga för SD under de här
klimatomställningen.
Åren. Ja, klimatomställningen. Och det finns ingenting som har med det att göra, utan de frågorna lyser med sin frånvaro. Och jag tror att det man illustrerar kanske att partiets linje där har varit väldigt högt tonläge med ganska lågt sakinnehåll. Och det beror ju i sin tur på att man är ju en del av den gemensamma klimatpolitiken och har i praktiken i sak accepterat den linje som regeringen driver. Men man har ju försökt hålla liv i konflikter genom att ta strid utan att egentligen lägga så mycket egna förslag.
Okej, vi släpper in Carl här igen. Marcus plockar två grejer, alltså mer förnyat fokus på välfärdspolitik och att klimatomställningen, som man visserligen har haft högt tonläge, men det är ingenting man liksom för fram sakpolitiskt i den här punktlistan. Delar du att det är de stora sakerna vi ska titta på här?
Ja, jag skulle vilja lägga till en. Jag håller med om det här med att det verkar finnas ett fokus från partiet att satsa mer på de sociala frågorna, och man vill kanske konkurrera lite grann med S i de frågorna. Det jag skulle vilja lägga till, som det pratas väldigt mycket om också just nu, det är att det finns ett slags skifte från enbart invandringsfrågor till att också prata om problem i Sverige, integration, assimilering, vad man vill kalla det. Och här har ju Socialdemokraterna bjudit lite grann på en boll också som SD plockar upp om den här så kallade tvångsblandningsdebatten och annat. Den bollen har ju SD uppenbart plockat upp.
Mm, det är fler som gjort, det kan vi tillägga. Vi ska säga då att den fullständiga valplattformen ska antas av partiets valkonferens till våren. Marcus, jag antar att det du menar, det är sagt en punktlista det här, men man nämner ju då billigare tandvård, starkt skydd vid sjukdom och arbetslöshet, värdigt åldrande, det är lite flummigt, men det är ändå, där finns någonting att, anar vi en ny riktning för partiet där, eller?
Nej, jag tror inte att det är en ny riktning, men jag tror det är snarare så att det här är ju frågor som partiet har drivit länge. Men det är ganska dåligt internt tryck i de här frågorna. Det finns få tunga företrädare som profilerar sig på de här områdena. Gruppledaren Linda Lindberg är väl kanske undantaget. Men det är frågor där man under mycket lång, egentligen ända sedan partiet grundades, alltid har drivit en välfärdspolitik som har legat närmare SNM, om man säger så. Och det är klart att under den första perioden nära regeringsmakten så levererade man ju ingenting av detta, med undantag för tandvårdsreformen. Och nu känner man att nu vill man inför det här valet ändå fokusera mer på de frågorna. Så jag tror att det är inga nya frågor, men det är ett ökat fokus, och mer fokus än vad jag upplever att det var inför landsdagen förra gången. Så att det blir intressant.
Ja, för det där tycker jag är intressant, för det har vi haft upp i podden tidigare, att SD tog ju steg åt höger under 2010-talet tydligt. Man blev uttalat marknadsliberala, man närmade sig näringslivet på många sätt och många borgerliga positioner. Men det har ju hela tiden funnits, som du säger Marcus, också en koppling till kanske mer att man är ett mittenparti i den liksom, så att säga, socioekonomiska dimensionen. Vad tänker du om det Carl? Alltså, är det så att man kommer fokusera mer på det inför kommande mandatperioder? Eller?
Ja, det tror jag, i alla fall inför valet nu. Det har ju till och med varit sverigedemokrater som har varit ute och pratat om att man vill ta upp striden i karensdagsfrågan med Socialdemokraterna. Alltså att man kanske kan lägga sig på samma linje som de där, vilket är intressant att se också. Man skulle ta bort den, åtminstone för vissa grupper. Så jag tror att vi kommer se mer av det. Samtidigt så tror jag ju inte kompromissen så att säga mellan Moderaterna och SD, eller borgerligheten och SD, det har ju varit att SD har accepterat inkomstskattesänkningar, jobbskatteavdrag och alla de här sakerna. Och det upplever jag nog också att det finns ett ganska stort stöd för den politiken hos Sverigedemokrater. Så den typen av ekonomisk liberalism är nog inte ifrågasatt. Däremot kan då frågan vara, vad ska välfärdsstaten leverera i termer av trygghet och socialförsäkringar och liknande? Där kommer vi nog se mer.
Marcus, ett eventuellt nytt tidavtal med Sverigedemokraterna, ja, det vi pratar om här, kommer den innehålla då mer mittenpolitik när det handlar om sociala och ekonomiska frågor?
Nej, ja, till början med så blir det nog inget nytt tidavtal, utan det blir regeringsförklaring i så fall. Jag tror att, ja, det tror jag man ska förvänta sig. Samtidigt så tror man kan också notera att samtidigt som man lyfter välfrågorna mer nu än förra gången, så skulle jag säga att ambitionsnivån är lägre. Att partiet har insett att man överutrymme till de här frågorna är lägre. Går man, backar man ytterligare några år, då hade ju SD en politik väl, till exempel sjukförsäkringen, som låg ju väldigt, väldigt nära Socialdemokraterna och ville höja ersättningsnivåer och ta bort tidsgränser och sådär. Nu är man mycket mer blygsam. Det tror jag är en konsekvens dels av förstås vad som är politiskt möjligt i en sån regering, men också tror jag att man har, efter intensivt umgänge med Moderaterna under de här åren, så har man kanske dragit en del slutsatser om sambandet mellan väldigt generös välfärdspolitik och ekonomisk tillväxt. Och där tror jag att man har sänkt sin ambitionsnivå, men en del sådana frågor skulle behöva finnas med i ens förklaring, absolut. Mm.
Det kan ju finnas ett samband mellan dem där, brukar ju vi till höger påpeka ibland. I det förhandlingsmandat som är på förslag då, så återkommer den numera välbekanta formuleringen: efter nästa val är Sverigedemokraterna antingen ett regeringsparti eller ett oppositionsparti. Carl, hur förankrat är den linjen? Är alla med på att SD kommer sänka en högerregering om man inte får vara med?
100%, absolut. Det finns ingen tvekan. Jag har inte mött en enda som säger någonting annat, utan Sverigedemokraterna är beredda på att hamna i en situation nu där man sitter i regering, därför att man kommer inte försätta sig i den situationen som Vänsterpartiet har haft egentligen under större delen av 1900-talet, höll jag på att säga, alltså att man är det här konstanta stödpartiet på kanten, utan man kommer rycka av det plåstret nu i nästa steg, att nu så kommer vi sätta oss i regering om tillräckligt många vill samarbeta med oss, eller också så står vi utanför. Och jag tror också att man är helt och hållet beredd på att det är ett väldigt bra läge att göra det, därför att båda alternativen är så att säga bra. Kan man sitta i regering så är det naturligtvis alldeles utmärkt. Det är det man vill, det är målet. Är det så att det inte finns mandat för det i riksdagen, utan man istället blir ett oppositionsparti till höger på något sätt, då är inte det en dålig position heller.
Men är man beredd så att säga att en regering som går fram med, om vi tar ett hypotetiskt exempel, Sverigedemokraternas partiprogram, man är ändå beredd att rösta mot det för att man inte sitter med, och man är beredd att möta väljarna efter att ha gjort det, tror du?
Jag tror inte att det kommer att hända.
Nej, men
ja, jag skulle säga att svaret är nästan, hur extremt du än ställer frågan, så är svaret att det är statsrådsposter som gäller. Det är det inflytandet man vill ha.
Vad tror du när Marcus, man är så inställd på statsrådsposter att man är beredd att offra sakpolitiken, ställa sig för väljarna igen, nytt val, nytt valresultat? Man spelar allt på det.
Jo, det tror jag absolut. Det finns en väldig skillnad i synen på den här frågan nu jämfört med inför förra valet, där man ju sa att man krävde regeringsposten men inte menade det. Mm. Men sen tror jag att jag tror det handlar också mycket om att ett parti som har kommit in i riksdagen ganska nyligen, växt kraftigt, måste bevisas att man har regeringsförmåga för att bygga långsiktigt förtroende. Miljöpartiet är ju inget generellt förebild vad gäller politisk utveckling, men det var ju det Miljöpartiet gjorde när man valde att sätta sig i regeringen. Man förstod att det här kommer att vara en prövning, men man måste bevisa sig regeringsduglig. Och det tror jag är jätteviktigt förresten. Man måste visa att man klarar av detta.
För det här är ju ändå rätt hardcore. Det är ju egentligen det, samma sak som Centern säger. Centern säger ju själva att de är beredda, oavsett om en ny regering lägger fram Centerpartiets partiprogram, så kommer man rösta mot den om Sverigedemokraterna ingår. Sverigedemokraterna säger, även fast ni lägger fram vårt partiprogram, så kommer vi rösta mot om vi inte ingår. Det är riktigt hardcore.
Jo, nej, men
partiorganisationen är riktigt med på det hela vägen, tror du?
Ja, jag tror att min bild är snarare att det har funnits ett hårdare tryck från partiorganisationen att man verkligen ska kräva regeringsmedverkan tidigare. Att där har partiledningen gjort en bedömning vad som har varit möjligt och inte. Men jag menar, redan i de senaste två valen så har Jimmie Åkesson introducerats på valupptakter och liknande som Sveriges nästa statsminister. Så många SD-väljare förväntar sig ju ett mycket mer långtgående inflytande än partiet haft nu. Så jag tror att det är nödvändigt gentemot väljarna, och jag tror det är nödvändigt för att bygga förtroende för partiet kan klarar av att ha regeringsansvar helt enkelt. Nu har man ju nästan gjort det, men inte riktigt. Men man måste visa att man klarar hela vägen, tror jag.
Man kan ju också lägga till där att det finns ju en skillnad mot den här linjen som Sverigedemokraterna håller jämfört med Centerpartiet till exempel. Och det är ju att det mandat som Sverigedemokraternas ledning vill ha är ju i princip att vi är beredda att samarbeta med dem som vill ha oss i en regering. Vilket ju rent teoretiskt, om man tittar på de här dokumenten, så finns ju ingen som utesluter att Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna skulle sitta i en regering till exempel. Däremot utesluter ju själva verkligheten det. Det kommer ju inte hända. Men man är ju så att säga, man kan kosta på sig att vara öppen med att säga att nej, men vi är egentligen beredda att bilda regering med vem som helst, men det kommer ju att bli med partierna på högersidan. Mm.
Den formulering då som man ska rösta om formellt, den lyder så här, att man ska bekräfta partiordförandens mandat att välja att inte släppa fram en statsministerkandidat oavsett partitillhörighet om Sverigedemokraterna inte gett ett godtagbart inflytande i regeringen. Betyder det medverka i regeringen? Det är inte så att man har snubblat lite på formuleringen och väljer godtagbart inflytande som man efteråt kan hävda att vi har fått det ändå. Vad tror du, Marcus?
Nej, jag tror att den andra formuleringen, att man är ett regeringsparti eller oppositionsparti, tror jag är det man ska framförallt ta fasta på.
Då går vi tillbaka lite till sakpolitiken. Carl, när du och jag pratade lite här innan, jag frågade lite vad du tyckte var viktiga frågor eller som kommer dyka upp. Du nämnde det här med att partistyrelsen har ett förslag om förändrad lag om hets mot folkgrupp. Då vissa förändringar vi har haft uppe i podden tidigare. Vad tänker du? Är det en ny linje där, eller att man betonar man det här mer, eller varför är det viktigt?
Man gör väl det kanske lite tydligare, men att jag nämnde det var nog framför allt därför att jag tror att det är en fråga som kommer få ganska mycket uppmärksamhet utåt. Jag tror inte att den egentligen kommer leda till några större problem internt i partiet, men det är en fråga som potentiellt kan bli ett stort diskussionsämne beroende på hur mycket de andra partierna vill lägga vikt vid det. Men de linjer som står mot varandra är ju att partistyrelsen vill revidera lagen om hets mot folkgrupp på det sättet att man plockar bort religion och sexuell läggning som grunder, medan det finns motioner utifrån också om att man bara skulle stryka hela lagen om hets mot folkgrupp. Och där kommer ju partistyrelsens linje förmodligen vinna, och det betyder ju att partiet ska driva den linjen, och hur mycket det sen blir någonting som diskuteras mellan partierna. Det kommer ju bero väldigt mycket på hur andra partier vill förhålla sig till det. Om man vill göra det här till en politisk fråga eller om man bedömer att det inte är intressant, så att säga.
Men är det här en förändrad linje från partiets sida?
Alltså, det är en förtydligad linje. Man kan nog säga att man alltid har velat göra revideringar, men den blir ju tydligare nu, och det blir ju ett ställningstagande i och med att partistyrelsen lägger fram en specifik linje, tar bort de här två grunderna. Det blir ju lättare också för andra partier att säga, titta, ni vill ta bort den här, det tycker vi är fel av de här skälen.
Mm. Marcus, vad tror du om den här frågan? Vilken betydelse har den?
Jag delar med Carls beskrivning, men jag tycker framförallt att det säger mycket om den situation Sverigedemokraterna är i. Historiskt så har det snarare varit så att partiet har varit tvungna att plocka bort krav för att de har skapat för mycket problem. I valet 2018 så fick man ju väldigt mycket kritik från S som hade ganska svårt att hantera kring ett antal frågor som uppfattades vara kvinnofientliga eller så. Det gällde sambeskattningen, det gällde ändrade abortgränser och sådär. Och då tog man bort det ur sitt partiprogram. Nu är det snarare tvärtom, att man har gått så långt in i kompromisser med andra partier, så man måste hitta frågor som gör att partiet sticker ut. Det är det här som är dilemmat, att det finns ju i hela SDs sätt att vara, så finns det ju någon slags punkighet som gör att partiet vill ligga i ytterfilen och reta upp folk och liksom ta ut svängarna. Och nu har man kompromissat så mycket, så nu måste man hitta nya konfliktlinjer. Och då väcker man liv i den här gamla klassiska SD-frågan. Så jag tror att det säger mycket om vilket läge partiet är. Man söker efter nya konflikter. Det är en helt ny situation.
Man vill provocera helt enkelt lite.
Absolut.
Tror du också det, Carl?
Ja, jag tror att man vill hitta ett sätt att provocera på ett lagom sätt som fungerar. Och det är den här balansgången som vi är inne på lite grann. Att ja, man vill vara, det finns ett krav framförallt från partirötter och väljare att man vill vara ett parti i framkamp på något sätt, och man vill pusha, och det finns en ständig diskussion i partiet kring vissa vill vara lite hårdare och vissa vill vara lite mjukare, och det finns det i någon mening kanske i alla partier, men det finns även i Sverigedemokraterna. Och det här är ju ett förslag på, som jag tolkar det, ett sätt att vara framåt i en viss fråga utan att det framstår som orimligt eller fel, utan man tycker att man kan argumentera för det.
En annan sakfråga som är viktig för Sverigedemokraterna, det gäller ju återvandringen. Det har ju landat under mandatperioden med att det finns ett färdigt beslut nu som, ja, det som bestämdes i Tidöavtalet helt enkelt då, som ska rullas ut nästa år. Marcus, kommer man prata någonting om återvandring på under landsdagarna och ja, finns det ytterligare politik som väntar där så att säga?
Nej, inte vad jag har kunnat se, utan det slående generellt tycker jag att det är verkligen ett eventuellt framtida regeringsparti som förbereder sig för sin regeringsroll. Det är, på vissa områden är det nästan övertydligt. Det finns ett gäng skattemotioner som partistyrelsen väljer att föreslå avslag på med motiveringen att man måste ha flexibilitet i en kommande budgetförhandling. Mm. Man är otroligt inställd på att få ihop en budgetförhandling, snarare än att ta ut svängarna.
Men det där är ju lite intressant, för exempel återvandring har ju varit viktigt i den sverigedemokratiska retoriken. I förra valet talade det om att återvandringståget skulle avgå. Alltså, det var också ett sätt att provocera, men man har inte så mycket konkret sakpolitik här, eller? Alltså bortsett från det som redan är beslutat.
Nej, men det är väl överlag så, får man säga, att SD är ett parti, det är ett ganska kommunikationsdrivet parti. Partiets kommunikationsavdelning har väldigt stort inflytande och man har på många områden väldigt högt tonläge i frågor där man inte vill ändra så mycket. I energipolitiken så är tunga SD-företrädare ute och säger att man vill i princip riva svensk vindkraft. Medan landstagarna kommer och läggs det motioner om mer blygsamma inskränkningar, typ moratorium på ny vindkraft. Och det vill partistyrelsen avslå. Så att i praktisk politik vill man inte göra så mycket, men man är väldigt intresserad av att vara kvar konflikten.
Är det din bild också, Karl, att företrädare och tjänstemän, man är ju ute väldigt i högt tonläge, men sen när det väl ska besluta sakpolitik så ligger man mer konservativ och försiktig helt enkelt?
Ja, delvis. Jag tror också att det är ett arv av vad de här politikerna och det här partiet är vana vid, därför att det har i princip alltid varit så, nu menar jag modern historia, att ta från riksdagsinträdet i alla fall, och att vad de här politikerna från Sverigedemokraterna än säger så uppfattas det väldigt konfrontativt, och i princip alla har gått i opposition mot dem när de har sagt någonting. Så att det har blivit en slags psykologisk normalitet att vi är kontroversiella, och säger vi någonting så är det nog kontroversiellt. Men samtidigt så finns det en helt motsatt linje, precis som Marcus säger, att det finns ju en klar plan från partiet att vi ska sitta i regering, och det innebär att det ska inte bli något kaos, det ska inte bli problem, utan vi ska styra upp någonting som fungerar. Mm.
Den största delen av sammanträdeshandlingarna handlar ju om motioner förstås, så brukar det alltid vara på sådana här partikongresser, och i vanlig ordning så avslås de eller anses besvarade av partistyrelsen. Noterade att det gällde även public service, där skriver ju partistyrelsen att man har kommit överens med övriga partier om nytt avtal, för då gäller 10 år framåt och den linjen ska hållas fast. Vad tänker du om det, Marcus, att man inte vill... Där har man ju också haft tonläge mot public service tidigare. Nu vill man inte ändra finansiering eller göra så mycket åt den saken.
Nej, den där frågan är intressant, för att den linje som har varit SDs linje under lång tid är ju egentligen att man vill ha public service, men man vill styra innehållet politiskt på annat sätt. På det sättet så är man mer lika Socialdemokraterna än till exempel en hel del moderater som är kritiska till själva idén med public service. Så det är det som har varit partilinjen, att ja till public service, men ta bort de här paragraferna som man menar styr vänsterut. Så jag tror att det är väl återigen ett exempel på att man i debatten har högt tonläge, men det man vill egentligen är inte att avskaffa public service. Och menar jag, det har aldrig varit det heller, utan det är, man vill någonting annat. Man vill styra på ett annat sätt helt enkelt.
Karl, jag vet inte vilken mån du har hunnit läsa igenom alla motioner, inte fullständigt misstänker, men har du hittat någonting bland där som du tycker är intressant att lyfta upp, antingen förslaget eller hur partistyrelsen resonerar och besvarar dem?
Nej, men i det här sammanhanget tycker jag att man ska titta på den obligatoriska EU-debatten som Sverigedemokraterna alltid har, och hur partistyrelsen väljer att svara på den motionen eller de motionerna i år. För det finns ju så kallade svexit-motioner även i år, det gör det alltid i sverigedemokratiska sammanhang, där man föreslår att partiet ska driva ett utträdeslinje, vilket man ju inte gör idag. Och där svarar partistyrelsen att nej, det är en orolig omvärld, det finns många militära hot och det finns ekonomiska intressen och så vidare, och därför tycker man inte att det är ansvarsfullt att driva en utträdeslinje. Dessutom skriver man att 65% av svenska folket är positiva till EU-samarbetet, och intressant nog skriver man också att Europaparlamentet nu för tiden har en helt annan sammansättning efter förra valet, vilket gör att det finns en tydligare högerlutning där högerpartierna i Europa kan få ett större genomslag. Det är väl också den här ansvarslinjen på något sätt, och inte bli för kontroversiella linjen som slår igenom. Mm. Och kanske en förändring i hela Europas politik också.
Ja, Marcus, EU-linjen, vill du kommentera den någonting?
Nej, men jag håller med om det. Det är väl ändå ett exempel på att, konflikten kring EU-medlemskapet är jättebra för Sverigedemokraterna. Att svensk EU-opinion har förändrats på det sättet att förr i tiden så var det vänstern som var kritisk och högern positiv. De som nu är kritiska är framförallt högerväljare som finns hos SD och i viss mån KD. Så det är en jättebra konflikt för SD, men av alla möjliga skäl så vill man inte ta ställning för ett utträde. Och man kan också notera att många andra motionssvar på andra områden avslås med hänvisning till EU-rätten till exempel. Så man har liksom i grund och botten köpt in i det faktum att Sverige är medlem och att det får konsekvenser. Men konflikten att vara det mest EU-kritiska partiet, den är bra för partiet.
Mm. Okej, EU har vi pratat om då, klimat, återvandring, public service. Är det några andra sakfrågeområden som ni skulle vilja lyfta där ni tycker att det eventuellt skulle kunna ske en intressanta förändringar eller man är värt att kommentera helt enkelt? Det, Marcus.
Ja, jag tror man måste kommentera den här konflikten kring den lite udda frågan i sammanhanget om konflikt kring att använda AR-15-vapen vid jakt. Där det finns ett helt gäng med motioner som vill att partiet ska ändra sin ståndpunkt.
Men drogs inte det förslaget tillbaka?
Ja, det drogs tillbaka delvis. Man ska inte längre tvångsinlösa befintliga licenser utan bara förbjuda nya licenser. Och de här motionerna, det är klart att det hade ju kunnat bli, om man inte hade ändrat sig så hade det kunnat bli väldigt jobbigt för partiet eftersom den här propositionen är ju inte lagd än. Och det innebär att man hade riskerat att bli bunden av landsdagarna till att vara emot en överenskommelse som man redan har ingått. Och nu räddades man ju av att man gjorde tidigpartierna gjorde den här kompromissen. Jag tror att det hade kunnat bli väldigt jobbigt annars. Hur det hade gått vet inte jag, men det hade blivit väldigt jobbigt för partistyrelsen i alla fall att få igenom den frågan. Det är ju massor av företrädare, även tunga företrädare, var ju uttalat emot även i den publika debatten. Och det är en sorts typ av konflikter som man aldrig har sett i Sverigedemokraterna tidigare. Mm. De betedde sig på det sättet som moderater brukar göra, bråka på varandra i media.
Jag såg att det var någon motion om att man skulle göra möjligt, eller mer möjligt i alla fall, att jaga med pilbåge också. Så det var ytterligare en aspekt. Jakob, vill du fylla på med några sakområden som du tycker är intressanta och att lyssnarna ska fundera på inför den här landsdagarna?
Nej, men jag tycker man kan nämna någonting om partiets ungdomsförbund också, Ungsvenskarna, som har efter att det för ett antal år sedan var en stor kontrovers som vi säkert vet, och de knoppades av och man bildade ett nytt ungdomsförbund, så har de blivit tydligen lite mer offensiva igen och kanske medvetet försöker ligga lite i framkant. För de har ju en motion till landsdagarna om att man ska slopa allmän finansiering av könskorrigerad vård, vilket anses kontroversiellt även inom partiet naturligtvis. Och de har också gjort en del utspel. De skrev bland annat i någon av de här juridiktidningarna om Europakonventionen och att Europakonventionen, om den är ett hinder mot att exempelvis utvisa dömda våldtäktsmän i Sverige som inte har svenskt medborgarskap och så vidare, så är det fel på konventionerna och sådär. Och det är också en fråga som förmodligen är kommande, men som är ganska kontroversiell och svår. Så att man kan väl notera att ungdomsförbundet är lite mer offensiva även på landsdagarna.
Men hur är det där egentligen? För att SDU som fanns förut, de bröt bara med och de bildade AFS och sådär. Det nuvarande ungdomsförbundet, är det så att säga ett självständigt förbund eller ligger de liksom närmare moderpartiet än vad ungdomsförbund traditionellt?
Nej, men nu för tiden är de ju ett självständigt förbund, så vitt jag förstår. Du får rätta mig om jag har fel nu, Marcus, men jag tror att de är ett självständigt förbund. Och de har också fått en lite mer traditionell inriktning som ungdomsförbund brukar ha och känner sig uppenbarligen också bekväma nu med att vara så här lite lagom ungdomligt kontroversiella som ungdomsförbund brukar vara, utan att det ses som något problem. För det är ju lite av ungdomsförbundens roll.
Man ska vara lite kaxig där och så ska man bli klappa på huvudet lite efteråt.
Ja, men, det är väl ungefär
så. Ja, men så brukar det vara på partikongresser. En fråga, om vi byter ämne helt och hållet. Jag kollade vilka externa organisationer som medverkar som utställare på landsdagarna. För det är ju så att sådana här partikongresser är ju lite ett mini-Almedalen, man säger så. Och det var alla de vanliga. Men jag räknade lite på att Malmö stad som enda kommun i Sverige var med. Vet ni någon om varför? Vad lobbar man på därifrån? Sverigedemokraterna, brukar de vara med? Marcus, har du koll?
Jag hörde en uppgift häromdagen bara om att det skulle ha varit så att de även var anmälda som utställare för ett antal landsdagar sedan, ganska långt tillbaka, men då inte kom. Ja. Men så att, nej, jag är lika frågande som du. Jag tror att det finns Jag tror att det är svårt att hitta en miljö där det är svårare att bygga förtroende för Malmö stad just på SDs landsdag.
Ja, nej, men jag tänkte eventuellt om det var så här, vill de få igenom Öresundsmetron eller någon specifik fråga något de driver? Eller, men, ja.
Jag ställde faktiskt, när du frågade mig om det här tidigare idag, så frågade jag några personer som jag tänkte kanske vet det här och så, men det verkar inte finnas något riktigt bra svar på det. Jag tror att det är så att Malmö stad kanske medverkar på alla partier nästan, sådana här motsvarande dagar. Har ni kollat upp det?
Nej, det har jag inte. Det skulle ju förklara varför det kommunala skatteutjämningssystemet ser ut som det.
Ja, det skulle det verkligen.
Hörrni, man ska också välja partistyrelse. Jag kollade i den listan. Många bekanta namn för mig. Är det några nykomlingar här som man ska hålla ögon på? Marcus, vad säger du?
Ja, den stora grejen som hände med partistyrelsen är ju att Jessica Stegrud åkte ur partistyrelsen. Mm. Och inkom ju då istället Dennis Djokarev som tidigare var suppleant i partistyrelsen. Så att det är väl den förändring som har skett.
Och Stegrud åker ut för att...
Nej, men det är klart att den här debatten efter hennes kontroversiella uttalanden och filmanden och sådär inte var bra för partiet. Jag tror att det är som sagt återigen ett parti som verkligen nu satsar på att göra sig regeringsfärgt så mycket det överhuvudtaget går. Och då ställer det förstås andra krav på hur man kan agera än vad man kunde tidigare.
Carl, hur reagerar mötesombud och partimedlemmar där? Sverigedemokraterna har ju, som Marcus säger, det är ju en lång historia att man får sparka ut folk som ibland ligger för långt och blir för kontroversiella. Så här, är det okontroversiellt eller har de ett gäng så att säga, förtrogna som blir sura när någon åker ut partistyrelsen som Stegrud gör nu? Hur ser logiken ut där?
Ja, det beror ju helt på vem det är. Det finns ju en historik av uteslutningsärenden i SD som är ibland kanske lite mer kontroversiella men ofta ganska okontroversiella därför att det är personer som har gjort olika typer av misstag som de flesta anser är oacceptabla så att säga. Och det är ju en sak, men när det gäller Jessica Stegrud så är ju hon en extremt populär politiker i sverigedemokratiska kretsar och i högerkretsar. Hon flyttades också ner på riksdagslistan lite grann. Hon skrev ju själv på sociala medier om att hon tyckte att det var odramatiskt att hon nu lämnade partistyrelsen, för det är hon tydligen för avsikt att göra. Och hon står ju fortfarande på en plats på riksdagslistan som innebär att hon i praktiken är garanterad en riksdagsplats. Men det har ju ändå... Det har inte gnällts från hennes sida vad jag har sett. Däremot så ute i högerkretsar och de som kanske är hennes anhängare, de kanske har varit lite mer sura då och då, för hon är väldigt, väldigt populär. Mm.
Som partiledare då föreslås, hör och häpna, Jimmy Åkesson. Marcus, hur länge sitter han kvar? Han har suttit i 20 år nu.
Det är en mycket bra fråga. Jag tror att ingen utom han själv vet svar på den frågan. Jag brukar ställa den frågan ofta så fort jag träffar en sverigedemokrat och ingen verkar ha något klokt att säga. Det är ju alltid så att sånt här är otroligt svårt att veta och i slutändan är det ju en personlig bedömning. Men det är klart att det är, möjligen är det lite svårt att tänka sig att om man nu skulle förlora valet, det vill säga att det inte blir en högerregering, att han verkligen skulle vara sugen på att sitta i 4 år till i opposition. Det framstår som osannolikt, men jag har inte hört någon med insyn som bekräftar den tesen.
Vad tror du, Carl?
Jag tror också att om det blir en situation där Sverigedemokraterna kan sitta i regering, då är det ju svårt att se att han lämnar, utan då vill han nog ha en statsrådspost innan han avslutar sin politiska karriär, skulle jag tro. Om det blir ytterligare oppositionsår så vet man ju naturligtvis aldrig. Då kanske han känner att det är ett läge att byta partiledare nu.
För när man suttit så länge så blir ju ens avgång på något sätt potentiellt mycket dramatiskt. Man blir ju nästan liksom en tag i landet, någon som alltid har funnits där. Jag vet inte, har ni någon uppfattning, beredskap inför ett nytt partiledare? Du säger att det är svårt att få folk att spekulera. Vad säger du, Carl? Pratas det om det? Liksom?
Jo, men jag tror nog att folk går runt och funderar lite grann. Jimmy Åkesson är ju väldigt, väldigt populär naturligtvis och det finns ett jättestort förtroende.
Och han är förhållandevis ung, ska sägas också.
Ja, särskilt med tanke på att ha varit partiledare i 20 år så är han ju väldigt ung. Så att han kan ju i och för sig välja att sitta kvar länge, men det är klart att det funderas och det finns ju... På senare år har det ju kommit fram fler sverigedemokratiska politiker i takt med att partiet har vuxit och fler som har gjort bra ifrån sig på olika sätt. Du pratade om Linda Johansson här tidigare och vi har ju även Henrik Winge som brukar nämnas som också har gjort bra ifrån sig på olika sätt.
Sen Sverigedemokraterna sist träffades, det har de ju ett valnederlag bakom sig, det första någonsin. Det var ju Carl redan inne på, visserligen då Europaparlamentsvalet som man kanske inte värderar så högt. Men betyder det någonting, Carl, att man, eller förlåt Marcus, att man gick på pumpen lite där?
Jo, men det tror jag. Jag tror att det var väldigt nyttigt för SD att det gick dåligt i ett val. Den gamla sanningen var ju att vad vi än gör så går det alltid bra. Och det är ju en väldigt farlig läxa som parti. För då frestas man att göra saker som man inte kunde, kanske inte borde ha gjort. Och det var väl det som var fallet den här gången, att man lite grann... Det finns de internt som säger att det handlade om att man blev för styrd av sina kommunikativa prioriteringar och slarvade bort sitt förtroende. Och då lärde man sig av det. Och har ju, det tror jag tror att det är en av många bidragande orsaker till att partiet nu är så väldigt mån om att tona ner sin profil och fokusera framförallt på regeringsduglighet. Så det spelade roll och det var nog ganska nyttigt, tror jag.
Ja, för det har ju kommit fram lite kritiska röster. Det var ju samma med de här dokumentären då på TV4 som handlar om trollfabriker. Och när Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna reagerade på att man höll tal till nationen och det var ganska offensivt och ja, en speciell krishantering liksom som kanske inte fungerade fullt ut. Vad innebär det här, Marcus, att ifall det dyker upp en liknande situation, då får vi inte samma respons i en valrörelse nästa år från Sverigedemokraternas sida helt enkelt?
Ja, jag tycker att man redan har sett att man i samband med andra kanske inte kriser, men andra problem, att man har hanterat kritiken på ett helt annat sätt. Och det är mycket mer som ett annat parti skulle göra, inte gå på offensiven direkt.
Håller du med om det, Karl, att man har tonat, man aktar sig lite för sånt här?
Jag håller fullständigt med. Jag tror också att förr eller senare måste ju ett parti som Sverigedemokraterna naturligtvis göra ett val där man backar. Man kan ju inte fortsätta öka i all oändlighet, och det bakslag som de hade i Europaparlamentsvalet var nog precis lagom för dem, att det kom just då. Det kom utan att de tappade några mandat. De gick tillbaka procentuellt, men de tappade inte några mandat. Så att i sak var det inte riktigt lika stor grej. Men psykologiskt blev det en stor sak, att man började tänka att vi måste faktiskt göra rätt, för annars kommer väljarna att straffa oss, och vi måste tänka på hur vi gör saker och ting på ett annat sätt. Man valde ju också en ganska medvetet ganska hård linje i Europaparlamentsvalet för att mobilisera egna väljare, och det fungerade ju uppenbarligen inte så bra just i det valet.
Vi tittar framåt mot valet då nästa höst. Karl, vad tror du Sverigedemokraterna och deras företrädare kommer prata mest med väljarna om?
Jag tror att de kommer att prata om assimilering och integration, hur man nu väljer att uttrycka det. Det kommer vara en fortsättning på den här tvångsblandningsdebatten. Man kommer prata om svensk kultur och svenska värderingar. Man kommer också till viss del prata om återvandring. Men sen så tror jag kanske också att man plockar upp det här med, som vi var inne på, med tryggheten i välfärdssystemen mer än vad man har gjort tidigare för att möta Socialdemokraterna. Då kanske det framförallt handlar om arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen och den typen av frågor. Tandvården kommer ju vinnas med också, det har man ju redan etablerat sig på, så det kommer det säkert bli mer om.
Samma fråga till dig, Marcus. Vad tror du man kommer vilja prata med väljarna om?
Nej, men det är klart att den här S-förslag om tvångsblandning är som en present till Sverigedemokraterna. Det är svårt att tänka sig en bättre smashboll än så för det partiet. Så att det kommer bli en jätteviktig fråga. Sen finns det annat också. Man ska inte glömma att SD är ett så stort parti så att man är stora i väldigt många grupper. Det är till exempel så att SDs enskilt starkaste demografiska grupp är egenföretagare. Mycket, mycket stora grupper, framförallt de manliga egenföretagare, alltså hantverkare typiskt sett, som naturligtvis är kritiska till invandring, vill hårdare straff etc. Men som också har en del massa andra behov i sin verksamhet. Men man kan notera att på den här listan över frågor inför valmanifestet finns det ganska många frågor som är minskat krångel eller minskat skatt för småföretagare. Så jag tror att partiet är mycket bredare nu än förut, och det måste man ta ansvar för gentemot sina väljare. Så att, men i övrigt har jag samma bild.
De här landsdagarna, de brukar man ju kunna följa på YouTube, brukar väl partierna själva. Jag undrar om inte SVT brukar sända också, så man kan titta. Ja, man behöver kanske inte sitta hela helgen, men om man ändå tittar lite och känner, vad ska man hålla, eller någonting ni kommer hålla utkik under de här dagarna som, ja, när ni följer det som kanske vi inte riktigt vet, som kommer att kunna avgöras så att säga under de här... Ja, du Marcus, vad tänker du på?
Nej, jag tror kanske inte frågor som kommer att avgöras, men dels så tror jag att diskussionen i den här AR-15-frågan, även om den är innehållsmässigt lite desarmerad, man ska säga, så den kommer att vara maktpolitiskt intressant. Vilka som går upp och hur maktförhållandena ser ut i debatten i den frågan, det tror jag kommer att säga en del om maktstrukturen i partiet, och kanske en del om apropå diskussioner om vad händer efter Jimmy Åkesson avgår och sådär. I övrigt så tror jag att diskussionen kring klimat- och energipolitiken, där ju partistyrelsen avvisar alla mer långtgående förslag, som sagt. Den kommer också bli intressant, men den blir nog mer politiskt intressant. Vad finns det för opinion för att gå längre egentligen? Partiledningen har varit väldigt, väldigt försiktig, måste man säga.
Karl, samma fråga.
Jag tror att det inte kommer vara någon enskild sakfråga, precis som vi är inne på. Det är svårt att se någon sån enskild fråga som på något sätt kommer att avgöra allt eller som ställer allting på sin spets. Utan det handlar mer om vilket parti Sverigedemokraterna vill vara framöver. Vill man vara ett mer radikalt, hårdare parti och gå mycket hårdare fram? Eller vill man ha en kanske lite mer mjukare framtoning än vad man hade sist i valet? Så det är mer den sammanlagda bilden av vilken av de här viljorna är det som är starkast.
Vi får väl se, och vi kan passa på att säga också att för ledarrelationens räkning så kommer faktiskt Peter Wennblad att åka till Örebro och följa det här, så det ska bli intressant att höra hans rapporter. Min erfarenhet är att man lär sig ganska mycket av att vara på plats på en partikongress, och inte minst att höra hur det pratas i korridorer och liknande. Ja, men det var väl det mesta. Marcus, har du någonting att tillägga ytterligare?
Nej, jag tycker det är så. Det mest, på samma sätt som till förra landsdagarna, tycker jag att det mest intressanta är att det är så lite intressant. Mm. Att det är så lite konflikt, att det är så lite tokiga förslag. Att det är precis som att SD har blivit i de här avseendena så väldigt mycket som ett parti bland andra. Det tycker jag är slående när man tittar på debatterna och om man tittar på handlingarna. Att det är lite konflikt, det är väldigt få crazy saker, utan det är intressant att det är så lite intressant.
Och det finns bara tre städer man kan ha kongress i. Det är Karlstad, Örebro och Västerås. Det är dit alla partier åker. Slutord från dig, Karl, då?
Jag skulle, förutom det du sa nu, Marcus, så skulle jag också säga att det är fortfarande ett parti som, trots att man är så stora, har en väldigt gemensam målbild. Det finns en gemensam värdegrund och man vet i grund och botten vad man vill, vilket gör att det inte blir lika galet. Och det är ju fascinerande när man jämför med, det kan finnas väldigt, väldigt små partier som är väldigt osams om allting och inte vet vart de vill. Och det här har vi ett väldigt stort parti som uppenbarligen har trots allt ganska få saker att bli oense om. Så att många människor kan vara överens om någonting, medan få människor är oense om någonting. Mm.
Det är också lätt att vara ensam när det går bra för en tillsammans. Det är värre när det går illa tillsammans. Stort tack för det. Och då passar jag på att tacka er båda för idag. Stort tack, Karl Eos, för att du medverkade idag.
Tack.
Stort tack, Marcus Uvell, för att du medverkade idag.
Tack.
Och stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi borde ta upp i framtiden. Då mejlar ni till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som han brukar göra Jesper Sandström. Jag heter som jag brukar göra Andreas Eriksson. Och jag hoppas, precis som jag brukar göra, att vi hörs snart igen.